Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Självstående, mamma på egen hand. Välkommen till författaren Maria Hagström.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Ja, jag är journalist, frilansjournalist med i vanliga fall fokus på, vad ska man säga, socialreportage. Hemlöshet, psykisk ohälsa. Jag jobbar mycket för Situation Stockholm. Och så har jag också rest runt i världen mycket och skrivit om kvinnors livsvillkor. Men så är jag också mamma till min son Vide som fyller 3 snart. Han fick jag med hjälp av spermiedonation här i Sverige. Så jag blev mamma på egen hand. Och tänkte då, efter ett tag, nu slår jag ihop mitt yrke med mitt privatliv och skriver en bok om den här familjekonstellationen.
Har du någon hisspitch? Vad säger du att den handlar om?
Den handlar dels om min egen resa till barn. Intervju med andra och vuxna personer som har kommit till genom spermiedonation och donatorer. Men jag har också velat titta på hur det ser ut i Sverige nu några år efter att det blev lagligt. Det blev lagligt 2016 och vi blir allt fler och fler sedan dess. Och så kommer det nog fortsätta. Eller det är i alla fall en familjeform som är här för att stanna, det är jag helt övertygad om.
Vad är det som liksom leder fram till beslutet egentligen att man skaffar barn på egen hand? Du diskuterar ju det en del i början.
Många har haft tanken att de skulle skaffa barn med en partner. Men sen har det varit svårt att få till antingen en långvarig relation eller en relation som är tillräckligt bra. Och då kan man ju fundera på vad det handlar om. Är det svårt att träffa kärleken idag eller håller inte relationer på samma sätt, eller har vi blivit lite kräsnare kanske? Sen är det ju inte alla som har velat skaffa barn med en partner heller, men vi är ju ändå i majoritet, skulle jag säga. Och sen är det då att man närmar sig ju kanske 40 och vet att möjligheten som kvinna att få barn efter 40 kan vara ganska liten, eller det kan vara svårt. Så det är det där att inte träffa någon som man vill ha familj med, kombinerat med att fertiliteten dalar, så att säga, som leder fram till att många tar det beslutet. Men sen kan man ju fundera på varför vi blir fler och fler. Är det bara att relationer har blivit svårare? Eller jag tänker ju att det börjar ju långt tillbaka när kvinnors frigörelse egentligen. Det startar där och banar vägen för att det överhuvudtaget är möjligt att göra på det här viset. Att vi inte behöver, då tänker jag ekonomiskt och så, en partner för att ha familj med. Så såg det ju inte ut förr, då behövde man en man. Men jag tror också det här hur relationer ser ut. Många skiljer sig eller separerar, och så att man skaffar barn med någon betyder inte att man inte blir ensamstående. Och det vet jag att det finns en hel del som har gjort det valet för att de inte vill leva ett varannan vecka liv i framtiden, eller inte riskerar att inte få fira jul med sitt barn och så. Så jag tror dels kanske är att synen på relationer, inte att det ska hålla, kan vara lite negativ kanske.
Och om man ser på hur utvecklingen har sett ut, alltså när det blev lagligt, för det har ju också tidigare varit möjligt att åka till andra länder. Många åkte till Danmark exempelvis innan det blev lagligt i Sverige.
Ja, precis. Och det är ju inte från 2016. Det här är en helt ny familj. Utan det finns ju många kvinnor som har åkt tidigare. Till framförallt Danmark, men även en del andra länder. Nu när det är lagligt i Sverige så blir det blir ju mer en accepterad familjeform. När också staten har gått in och okejat den. Sagt att det är okej att skaffa barn på det här viset. Och ju fler som gör det, desto lättare är det för andra att ta det beslutet också. För det bryter ju ändå mot normen, så det är ju inte helt lätt att ta det steget.
Nej. Och när det klubbades igenom så var det ju framförallt, alltså i riksdagen då, så var det framförallt två partier som var emot det, mot slutet. Alltså Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och det som Kristdemokraterna tog upp då var ju det här med att barn har rätt till två föräldrar, mamma och pappa och sådär. Och i det, och det tycker jag det är en intressant fråga, liksom att problematisera kring det här med att barnet inte får två föräldrar, två olika personer, två vårdnadshavare och sådär. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det viktiga för ett barn är att få kärlek och trygghet. Och det behöver inte nödvändigtvis vara från två föräldrar, en mamma och pappa, eller kanske två mammor eller två pappor. Huvudsaken är att det finns liksom vuxna där. Så jag tycker ju att det absolut är tillräckligt att man är en förälder. Men däremot så känner jag att det är viktigt att min son har andra vuxna förebilder också, som är viktiga i hans liv, som han känner sig trygga med, har nära anknytning till. Så att det ska finnas en pappa just ser inte jag som nödvändigt. Då hade jag inte skaffat barn på det här viset heller. Men att det är viktigt att det finns vuxna. Så att också för min egen del, att jag inte är helt själv.
Mm. Ja, för jag tänker det ju att när jag är förälder själv, att när man är två stycken, att jag som, när vi är två så känner jag att man ger olika delar, alltså det spelar ingen roll kön, oavsett om man är två personer.
Mm.
Man ger barnen så olika delar och lär sig olika saker och får, alltså om min sambo skulle liksom dö och jag var själv, skulle jag säga oj, jag kommer inte kunna ge det som hon gav av massa olika anledningar. Så det är därför jag tycker att det är en spännande fråga. Och sen är det ju givetvis så också såklart att det finns, oavsett om man har två föräldrar där det blir helt fel för att föräldrar inte kan, är dåliga föräldrar och så vidare.
Ja, eller är frånvarande eller mycket bråk och sådär.
Men jag bara tänker just den där biten med att man liksom, så känner jag i alla fall att man kan se att man bidrar med olika saker. Den ena, det andra bidraget kommer inte finnas.
Det kan ju finnas från annat håll då. Jag tänker att i mitt fall, om jag tar mig själv, så har ju min son morbröder och mormor och hennes man, hans morfar och hans fru. Och sen är vi också många, vi säger självstående mammor som umgås. I alla fall så ser det ut för mig.
Mm.
Och även de blir ju personer som kan tillföra saker i barnens liv. Så jag ser ju inte att det nödvändigtvis måste vara en till förälder. Och det finns förskollärare. Det finns många som är vuxna som kan tillföra saker i hans liv. Sen är det ju klart att man som förälder kan känna sig otillräcklig ibland. Det tror jag säkert man gör även när man är ett par.
Ja.
Men jag tänker att man får ta lite hjälp.
Ja, det är såklart. Det är ju någonstans kvalitet framför kvantitet. Det är ju inte antal personer. Men det är en intressant reflektion.
Jag tänker att
just de här debatterna som har varit, man tänker på KD och det perspektivet, att man mera man ser det som den klassiska familjen som en pappa och mamma och sådär. Det är ju liksom lite något annat. Men om man nystar i den debatten och den kritiken så har ju det här florerat. Men du sa något också med när man blir själv så blir det ju, eller jag tänker direkt, oj vad jobbigt. För det är tufft att vara småbarnsförälder, det är verkligen med, som alla vet som har varit det eller är det, med hämtning och lämning och så, dålig sömn och sådär. Att man, när man är två, det blir ändå liksom, vad skönt. Det måste vara riktigt tufft som ensam.
Ja, men det kan det vara, absolut. Det kan vara det på det, alltså det här praktiska sättet, tänker jag. Jag bor tre våningar upp i huset och om jag ska slänga soporna så måste jag ta med mig min son hela vägen ner och hela vägen upp. Till exempel, det är en väldigt liten del. Men jag kan ju ibland titta på, alltså det finns ju par, till exempel vet jag att min ena brorsa och hans fru har gjort så att de har så här varannan nattning, varannan morgon, varannan bajsblöja, när de bara hade ett barn och kunde göra på det viset. Och då är det klart att då kan jag känna, gud vad skönt. Samtidigt så vet jag ju att alla familjer inte ser ut så. Jag har ju vänner som känner att de har fler än sina barn så att säga att ta hand om. Att de även tar hand om sin sambo lite grann. Alltså sköter det mesta hemma. Och då tänker jag ju att då tycker jag ju jätteskönt att jag inte behöver vara i den situationen. Men det beror ju på vad det är för relation man har eller vem man har barn med i så fall. Men absolut kan det bli tufft. Till exempel när jag ska vabba och det är bara jag som kan ta den vabben. Då önskar jag att det fanns någon fler där. Det gör jag ju absolut. Men jag slipper också den här irritationen som jag förstår att det kan bli särskilt kanske under småbarnsåren mellan många par. Att man kanske har föreställningar att den ska tömma diskmaskinen medan man själv nattar barnet. Så kanske den andra inte har tänkt det. Den kanske gjorde något annat just då. Så att jag har ju inte förväntningar på någon och kan inte heller då bli besviken eller irriterad. Samtidigt så är det jag som måste göra allt.
Det blir färre konflikter att hantera.
Ja, men jag tänker att det blir det. Ja. Men jag kanske tröttar ibland istället.
Ja. Och jag tänkte, för det skriver, och jag vet att det är fler som du intervjuar som också säger det här med att skönt att kunna ta alla beslut själv.
Ja, just det. Ja, men precis.
Men då tänker jag också, för att där kan jag känna, det finns en hel del svåra och tuffa, man måste ta reda på saker som veta. Där kan jag känna, vad skönt att slippa ta.
Ja.
För att det är ganska mycket som också är svåra frågor. Oj, hur ska man göra med det här? Alltså det är mycket som dyker upp som man inte varit med om förut. Sådär.
Absolut.
Så där skulle jag känt nästan tvärtom. Oj, har jag allt ansvar? Det hänger bara på mig.
Precis. Det beror nog lite på vad det är. Om det känns som saker som jag är lite osäker på eller ett beslut som jag tycker är lite svårt att ta eller inte riktigt vet, då hade det varit skönt att bolla med någon. Sen kanske jag kan bolla med någon annan, min mamma eller någon av mina vänner, men det blir ju inte riktigt samma sak. Men är det beslut som jag känner mig mer säker på, som vad ska min son heta? Det finns ju de som har väldigt svårt att komma överens om bara en sån sak. Eller var ska han gå i förskola? Men vissa beslut som jag inte har tyckt varit jättesvåra att ta, då är det ju skönt att jag får bestämma. Sen är det ju absolut så att till exempel om min son är sjuk och så ska man fundera på, ska man ge Alvedon nu igen eller ska vi åka in till närakuten, eller då hade det varit skönt att inte ha hela ansvaret. Så det är dubbelt det där med att få ta besluten.
Och en annan fråga som var en, det var egentligen, jag minns att det var en lärare på en skola som sa det, att man kunde se liksom när man barn som bor med en förälder och även med skilda föräldrar som var ensam med sin förälder, kunde se det, något typ av mönster kanske sådär, att de, om man tänker sig annars en om det är flera föräldrar och flera barn eller så, att det blir i familjen eller i det vardagliga, så blir det liksom vuxna och så barn, alltså vuxna grejer och barngrejer. Men när det var en förälder och ett barn, så blev de lite mer, de kunde bli, när barnen blev äldre, framför lite som jämlika vänner, de diskuterar saker.
Ja, just det.
Barnet nästan blir lite lillgammalt. Alltså, ja. Det blir inte den här hierarkin som också kan behövas. Att det blir den. Nu är ditt barn så litet. Och det är heller inget som du tar upp, men det bara, jag minns att de sa det. Jag har också reflekterat över det där. Alltså det kan bli som en lillgammal person som inte blir barn, utan blir en bollplank med föräldern.
Ja, just det. Men jag tror nog absolut att det blir att man kanske pratar med sitt barn lite mer eller på ett annat sätt. Men jag vet inte om jag nödvändigtvis ser det som att det skulle bli något negativt.
Nej, det är en svår fråga.
Ja.
Men det var bara en tanke. Ja. Och en del som du skriver om, det här med vilka, alltså om man tittar på statistik eller insikter eller utifrån vad som finns för fakta. Finns det någon så här mönster? Vilka är det som tar steget att skaffa barn på egen hand? Finns det några socioekonomiska mönster eller något annat?
Jo, men det gör det. Den mesta forskningen som finns är ju forskning som har gjorts utomlands, ofta i Storbritannien. Och där betalar man också för att göra behandlingar. Det behöver man inte göra i Sverige om man är under 40 och blir liksom godkänd för behandling. Och där har man väl sett att det är oftast kvinnor med ett god ekonomi. Så har ju forskarna tänkt i Sverige att det kanske skulle se annorlunda ut här, för att själva behandlingen inte kostar, så man behöver ju inte sitta på ett kapital på det viset. Men hittills har det pågått ett stort forskningsprojekt, och hittills har det visat att det ser lite likadant ut. Att det är rätt många som anger att de har väldigt god ekonomi. Och nu vet jag inte om jag säger siffran rätt, men jag tror 80% eller 70% har en inkomst över 30 000. Sen är vi inte 30 000 någon hög inkomst så, men och högutbildade är väldigt många. Men sen är vi ju också lite äldre än om man tänker genomsnittspersonen som får barn i en relation. Och då har man ju också kanske kommit lite längre i karriären och har då en bättre ekonomi, hunnit plugga och så. Men sen är det ju också så när man gör utredningen för att få bli mamma på egen hand. Man ska göra en så här särskild prövning med psykosocial utredning. Och där är ju ekonomi en del av den. Det ställs frågor om jobb och ekonomi. Och det är ju för att man också har sett en liksom, det finns ju en sårbarhet att vara den enda som står för inkomsten i hushållet. Mm. Och man vet ju att ensamstående mammor generellt sett kan ha det rätt tufft. Så det är väl rimligt att man kollar lite på det. Men då finns det ju också i vissa regioner man mer eller mindre har ett krav på att man ska ha en heltidstjänst, fast heltidstjänst. Och då är det klart att då är det inte vem som helst som kan göra det. Nej. Sen så är det inte ut så i alla regioner, utan det ställs lite olika.
Ja, och det tänkte jag var en intressant del du skrev om, som jag tänkte vi skulle prata om. För att någonstans som man tänker börja med krav, och det är ju rimligt, och det känns ju att man liksom, det finns.
Ja, det är utifrån barnperspektivet som har det i Sverige. Det ser inte riktigt ut så i andra länder, att man går igenom en sån utredning.
Nej, det är
utredning.
Ju kanske inte så bra. Att det finns krav, för att det är sån stor, ur barnperspektivet, viktigt att man liksom får en bra grund. Men det där med att det ser olika ut är ju väldigt märkligt. För du beskriver i olika regioner, man får olika svar, och du har intervjuer med personer som har fått nej.
Ja, men precis. Som inte blev godkända.
Nej, vad fick de nej på? För jag skrev ju några till exempel, så några så här, vad ska man säga, delar man bedöms på.
Ja.
Du sa ekonomi, alltså heltidstjänst på vissa regioner då.
Ja, de flesta har lite mer individuell bedömning kring det ändå.
Ja, för det blir ju konstigt som du beskriver att om man är frilansare eller vad som
ja,
helst.
Ja, jag har ju ingen heltidstjänst till exempel.
Nej, exakt. Eller att man pluggar eller vad man, ja. Men sen även BMI, rökning, att man ska vara singel i ett år. Ja. Som är lite mer, jaha. Vad är det mer man tittar på? Boendesituation?
Ja, boendesituation. Det kan ju också vara det här med psykisk ohälsa i bagaget.
Just det, det var en person du beskrev som hade det ganska långt tillbaka.
Ja, precis. Ja, men hon hade, när det är 20-årsåldern, hon hade ju fått utskrivet medicin från vården. Men hade överkonsumerat det helt enkelt. Alltså hon hade ett missbruk då.
Ja.
Och psykisk ohälsa. Men det låg ju ganska långt tillbaka i tiden. Det var ju 20-årsåldern och hon var ju, jag kommer inte ihåg exakt, men hon har ju närma sig 40 liksom.
Ja, precis.
Och hon har ju också gjort väldigt mycket förändringar i sitt liv, också för att hon längtade efter att bli mamma. Och också förstod att, alltså, hon vill ju inte bli mamma under de förhållanden hon levde förut. Då menar ju hon att nej, då hade det varit rätt att inte godkänna henne, så att säga. Men hon har gjort väldigt stora förändringar i sitt liv, med målet att en dag kunna bli mamma och ge ett barn en, alltså, bra uppväxt och så. Hon är också homosexuell, så hon hade behövt gå igenom den här prövningen oavsett. För man måste göra det om man ska ha donerade spermier. Men hon sökte då, hon har jobb och bra ekonomi, ordnad tillvaro och så som hon beskriver det. Och sökte för att få bli ensamstående mamma. Och först var hon, tror att det var så att hon studerade just då och blev nekad då. Och så tänkte hon, okej, ja, men jag hör av mig igen när jag har pluggat klart och gått tillbaka till jobb. Men då hänvisade de till hennes liksom tidigare psykiska ohälsa och fick det lite att låta som att det var nu det pågick. Att hon bodde på något särskilt boende och att hon hade ett missbruk och psykisk ohälsa. Och det där låg ju mer än 10 år tillbaka i tiden. Det som var i hennes fall var ju att hon fick ett nej utan att ens få prata med någon. Hon har inte ens träffat en läkare. Så hon fick ju aldrig gå igenom den här utredningen som man liksom ska få göra. Hon menar att hade hon inte fått godkänt efter att hon hade suttit där med en psykoterapeut och sånt och pratat om det här eller fått visa papper från någon kanske psykiatriker som kunde bedöma om hon kunde bli en bra mamma och sådär. Alltså, och hade hon inte blivit godkänd då så hade hon ju i alla fall kunnat fått en bättre förklaring. Men nu fick hon ett nej och fick höra att ja, du kan överklaga till rättsliga rådet, kontakta rättsliga rådet. Och går inte att överklaga, för får man ett nej innan man får göra en utredning så har inte rättsliga rådet något att titta på, eller det är inte deras uppgift. Så man hamnar ju liksom i en liten, att man blir nekad vård men kan inte överklaga den. Och där känns det som något man lite har missat när man, jag vet inte om man ska säga när lagen stiftades eller när man utformade det här med hur bedömningar ska göras. För jag tänker att man kanske tänkte att alla ska få göra en utredning och sen får man nej, kan man överklaga. Men får man ett nej innan utredning så, ja, var ska man vända sig?
Och du har fler exempel på där det skiljer sig. Kan du nämna något annat? Alltså just från region? Alltså,
ja, det var det jag nämnde om ekonomi. Ja. Bland annat att det kan skilja sig mellan olika regioner. Om man i en region kan få, man kanske blir godkänd med en provanställning eller som jag är egenföretagare eller till och med student. Men då är det oftast så att man kanske är tjänstledig eller att man pluggar någonting där det är stor chans att man får jobb sen. Så att man ändå har möjlighet till jobb och ekonomi, så att säga. Men och sen lite mer stela regler kring att det ska vara en heltidstjänst.
Men finns det gemensamma nationella regler och olika tolkningar eller olika regler?
Det finns ett kunskapsstöd från Socialstyrelsen som man liksom ska ha som grund för hur man ska göra den här bedömningen. Den säger ju inte att det ska vara viss inkomst eller man ska ha jobb viss procent eller så. Det står inte så specificerat där. Däremot så står det ju, det blir som en vägledning kan man säga, men inte så tydliga riktlinjer. Och det här gör väl att det finns en viss tolkningsutrymme eller att regioner eller kliniker kan sätta lite sina egna regler. Och det gäller även det här med till exempel hur länge man ska ha varit singel. Egentligen i lagen står det inte att man behöver vara singel överhuvudtaget. Det står,
nej, jag fattar inte riktigt varför.
Ja, men det står i lagen så är det att man ska vara ensamstående. Och då definitionen då av ensamstående är att man inte har en sambo eller är gift. Däremot skulle jag kunna ha en pojkvän men ändå räknas som ensamstående kvinna. Enligt lagen så. Men då finns det en del regioner där man säger att man ska vara singel ett år innan man får överhuvudtaget ställa sig i kö till behandling. Och att stå i kö till behandling tar också ett tag. Men sen finns det någon annan som säger ett halvår. Någon region som inte ställer krav alls på att man ska alltså vara singel. Det som står i kunskapsstödet är att om man precis har separerat så kan det behövas kanske snackas lite mer om det under den här utredningen.
Ja.
För att se liksom, ja, hur mår man och hur redo är man och så där, hur genomtänkt är det här. Det är ju det som står där.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men den samlade bilden är att det någonstans görs en bedömning och det kan variera ganska kraftigt, kan med ja eller nej, beroende på vem, vilken region man vänder sig
ja,
till.
Ja, det känns ju orättvis kan jag tycka.
Hur lång tid tar det? Du sa att det tar tid.
Ja, det beror också lite på vilken region man söker vård i. Jag skulle säga att de flesta ställen i Sverige så är det väl, jag vet, jag har inte kanske riktigt uppdaterat nu, men upp till ett år skulle jag säga, några månader upp till ett år för att få starta behandling. Men Västra Götaland har länge haft cirka 4 år kötid, vilket har gjort att kvinnor över 36 år har inte ens fått ställa sig i kö där, för det är ingen idé. Nu har nog de köerna börjat minska lite grann för att privata kliniker har fått godkänt att göra behandlingen. Men det tar nog ett tag innan de hinner ikapp. Skåne har haft upp till 2 år. Det beror lite grann också på att kvinnor från Västra Götaland har sökt sig till Skåne istället. Och de har inte heller privata kliniker som får göra det här. I Stockholm har man sedan 2019 tror jag det, godkände man att privata kliniker får göra, eller IVF var det då, de fick göra insemination även tidigare. Och det har ju gjort att köerna inte har varit riktigt lika långa här.
Är det utbud av spermadonationer?
Ja, det är ju ett problem också. Det handlar inte bara om hur många kliniker i en region som får göra behandlingen, utan det är ju ja, tillgången på spermier helt enkelt. Eller också ägg för de som behöver även ägg donerat. Men då handlar det ofta om privata behandlingar, att man är över 40. Ja, det har varit brist och svenska män är inte lika bra på att donera som danska till exempel. Danmark har en av världens, eller till och med världens största spermiebank. Men här har, jag tror att det är väldigt många män som inte vet om, eller ens har tänkt tanken att det går att donera spermier.
Nej, och det är ju att just doneringen och att vara donator är något som du pratar om en del. Och jag tänkte där till att börja med så, ja du, precis som Danmark, där har det ju funnits länge och det verkar som att det har blivit liksom en större medvetenhet kring det, kring behovet och sådär.
Ja, ja.
Och vilka är det som blir donatorer som väljer att göra det?
Ja, det är, om jag nu ska ta i Sverige, för här har jag gjort intervju med en läkare om just spermiedonation här, och där har de ju tittat lite på vilka de är. Och även forskare har jag pratat med. Det är ju personer som framförallt vill hjälpa. De kanske känner personer som har haft svårt att bli gravida och är då medveten om de utmaningar som kan finnas. Det är ju inte så lätt att bli gravid alltid. Och att det kan behövas spermier. Att det inte alltid funkar med parets egna. Eller till exempel att lesbiska kvinnor behöver det för att kunna bli föräldrar via vården. Så det handlar väl om någon slags medvetenhet om hur svårt det kan vara.
Kanske också lite grann vad det innebär, för att om man, det fungerar ju så här, om man blir donator så är man ju anonym, i alla fall i Sverige, men barnet har rätt till, när det blir 18 år, så har det rätt till att få veta vem det är. Eller hur? Är det,
ja, men precis. Det kallas öppna donatorer i Sverige, men det är ju fortfarande en person som är anonym fram till att barnet är i mogen ålder, eller 18 brukar det översättas
till. Så även för dig nu så är din donator anonym, du får inte reda på, men när din son blir 18, då har han rätt till.
Ja, det är han som har rätt till det. Jag själv kan aldrig ta reda på det, utan det är om han väljer att göra det. Så det är ju klart att de som donerar, de får ju också gå igenom en utredning och träffa psykoterapeut eller kurator. Och just så här hur de har funderat kring att det kan komma barn, eller de är vuxna då, och söka upp den personen. Sen har ju inte en donator några, så att säga, skyldigheter och inte några rättigheter heller till barnet.
Nej.
Så det är ju inte så att en donator måste träffa en person som kontaktar honom och säger att det är du som är donatorn, eller vad man nu vill kalla personen. Sen tror jag ju ändå att de flesta som har gjort det här valet absolut vill träffa då den personen, om det, eller i alla fall prata med den och så.
Ja, du har ju exempel på det, någon som både söker upp sin och så vidare, och någon som är själva donator som beskriver att det kan väl vara helt okej i framtiden.
Ja.
Och för dig då, och för andra, vad får man så att säga ge för önskemål? Vad kan man, alltså inför det? Man kan ändå nog säga någonting, man kan inte bara, jag tar spermier som helst.
Nej, jag kan inte ha jättemycket önskemål i Sverige. Om man åker till Danmark så finns det möjlighet att så att säga välja mycket mer, få veta mycket mer om donatorn. Jag fick fråga från min läkare om jag har några önskemål. Och då handlade det om hårfärg, längd, ögonfärg. Det var ju stort sett det. Och då visste jag ju också att rekommendationen är att man ska liksom matchas med någon som har ungefär samma färg som en själv. Eller längdmässigt. Alltså liknar en helt enkelt. Så för min del blev det att jag sa blå ögon, lång, fast inte för lång, för jag fick för mig att mitt barn skulle bli enormt för att jag är så lång. Det är han absolut inte, han är snarare tvärtom. Och så sa jag hårfärg, att det inte spelar någon roll, för att jag har både i min familj personer som är blonda och mer eller mindre svarthåriga, så att...
Men i andra länder har man fler valmöjligheter?
Ja, om man tar till exempel Danmark och ja, även många andra länder så går det, om man betalar lite extra, att välja utifrån en, alltså sitta själv och bläddra bland donatorer. Få veta hur man jobbar med, intressen, de kan ha skrivit ett personligt brev. Jag tror till och med att det finns att man kan föra rösten. Ja. Få se en bild på donatorn som barn. Så man kan få veta ganska mycket.
Mm. Och då börjar man ju, tycker jag i alla fall, man börjar gränsa, alltså gå över till lite mer etiska frågor kring att laborera och på alla möjliga sätt.
Ja, alltså, absolut. Ja.
Men det är väl en annan diskussion. Alltså, någonstans utifrån i alla fall känns det ju rimligt, som jag har i Sverige.
Att... Ja, det, på sätt och vis kan jag tycka att det är lite skönt också, för att sitter man där och ändå har tillgången till en spermiebank eller katalog eller vad det kallas nu i de länderna, så tror jag absolut, då hade jag ju suttit där och bläddrat själv också.
Mm.
För det är ändå generna som mitt barn ska få, och sen kan man ju fundera på hur mycket spelar det där någon roll eller hur viktigt är det.
Så, det är rätt stor roll ändå, generna.
Ja, jo, det har det ju verkligen. Så jag kan ju på sätt och vis tycka att det är lite skönt att jag inte ens kunde göra det.
Men kan det, om man åt andra hållet då, kan det kännas att man en oro över att du faktiskt inte helt vet just generna de kommer, alltså att det blir oj.
Ja,
alltså det är ju någonting ändå, om man lyckas få barn med någon man känner, då har man ju någon koll i alla fall sådär.
Ja, fast frågan är hur mycket koll man har då också. Jag tänker när det gäller sjukdomshistoria eller om man bär på någonting, det beror ju på hur länge man har varit tillsammans kanske. Men det som donatorerna behöver gå igenom är, de ska ju inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar. Det är ganska hårda krav.
Ja, det är inga stora minus så att säga.
Nej, det är, jag tror att det var nu är jag osäker på siffran. En av 10 som blev godkända.
Jag känner igen den siffran. Det är låg i alla fall.
Ja, precis. Så att det är ju ganska många som inte klarar det där. Främst för att de har några ärftliga sjukdomar i släkten som då inte godkänns.
Mm.
Det kan också handla om diagnoser. Till exempel ADHD godkänns inte.
Mm.
I vissa fall inte dyslexi heller. Mm. Och det är ju också lite så etiskt, kan jag tycka. Så här, vad är okej att föra vidare och inte?
Ja.
En diskussion i sig. Men jag vet ju då att min sons, eller den donatorn, förmodligen inte bär på sjukdomar. Sen kan det ju vara sånt man inte vet om.
Och sen ska man säga att de som blir donatorer heller inte, det är ganska låg ersättning, så att det finns en tanke där att det ska inte vara något man ska göra för att tjäna pengar.
Nej, precis. Det är därför det är en låg ersättning. Sen kan man ju fundera på om det är fler som skulle göra det om det fanns... Fast man vill, jag vill ju inte att den personen som har så att säga hjälpt mig ska göra det för pengar.
Nej, det finns väl en bra tanke med det, att det inte ska vara...
Ja, det gör det ju. Jag skulle vilja tillägga en grej om det där med sjukdomar. För det finns ju en nackdel också att min son inte har tillgång till sjukdomshistorien. Även om nu donatorn är testad och så. Men det kan ju vara sjukdomar som visar sig längre fram. Hans pappa kanske plötsligt får en allvarlig sjukdom, och så visar det sig att donatorn också bär på det, och även om det i nuläget verkar vara en väldigt frisk person som också har vars föräldrar kanske lever länge och sådär, så är det ju, min son kommer ju inte, om han behöver åka till läkaren av någon anledning i framtiden, eller nu också för den delen, och jag får frågan vad finns det för sjukdomar i släkten, då kan jag ju inte svara på det, och han kommer inte kunna svara på det. Och det där är ju någonting som föreningen Femmis, som är våran förening, föreningen för frivilligt ensamstående med donation, tror jag, som man säger att det heter. De driver ju frågan att man ska få tillgång till sjukdomshistorik, att det ska gå att få mer information om, för nu vet du egentligen ingenting.
Mm.
Mer än att han har testats.
På det temat det där med framtiden och sådär, och jag tänker vad barnet frågar efter, det är också någonting som du tar upp i boken, det här med att barnet kan ju fråga efter sin pappa massa olika sätt och olika åldrar, alltså allt ifrån att man undrar eller alltså uttrycker det utifrån normer såklart som man kommer mer och mer in i. Vad tänker du om det?
Just när det kommer frågor och så, tänker du? Ja, min son är snart 3, så det har inte kommit jättemycket frågor från honom, även om jag försöker berätta för honom hur han har kommit till, och framförallt med hjälp av ett par barnböcker som vi har hemma.
Mm. Det är något som flera i boken berättar, att man försöker berätta om det tidigt.
Och ja, precis. Det är ju rekommendationen också att man ska göra det. Och det står ju i lagen att man måste berätta. Och det tycker jag är bra, för det har ju visat sig förr att alla inte har gjort det. Men då har det handlat om heterosexuella par som använt spermiedonation. Ja, det är viktigt att berätta tidigt. Och jag kan lite känna en frustration över att min son att det inte riktigt går att prata med honom än på det sättet jag skulle vilja. Jag skulle vilja förklara mycket mer detaljerat.
Det är mycket man vill förklara för sina små barn.
Ja, som inte går. Men han frågade mig rakt ut en dag, och då har vi ändå pratat om så här att men vi har ingen pappa i familjen och sådär tidigare. Men han frågade mig rakt ut en dag för några månader sedan, bara Vides pappa. Och då blev jag lite ställd och lite rädd också, märkte jag. För att jag kände, okej, är det här något han kommer sakna?
Ja, men precis. Ja, och
för det är ju såklart, jag vill ju allt det bästa för honom och vill inte att han ska sakna det. Sen kan ju inte jag säga vad han ska känna eller tycka. Nej, men och då sa jag bara att vi har ju ingen pappa i vår familj. Och då var han nöjd med det svaret. Han ville veta pappa eller inte pappa. Men jag tycker ju inte att det är så enkelt och vill gärna förklara vidare. För att det beror ju på vad man menar med pappa. En del kanske vill kalla donatorn för pappa eller biologisk pappa eller genetisk pappa. Och det andra säger donatorn eller donatorpappa, finns det en del som kallar personen. Så att säga att det finns ingen pappa känns inte. Det är 100% rätt heller för mig. Så jag försöker säga att vi inte har någon pappa i familjen. För det stämmer ju. Vi har, i vår familj så finns det inte det. Däremot så finns det någon som har gett honom generna. Men då kan jag känna en frustration över att jag inte kan förklara vidare. För så fort jag börjar förklara lite mer, då tappar jag intresse. Men jag tror ju att det kommer mer frågor så småningom. Och det kommer ju från äldre barn. Funderingar. Så här har vi den pappa. Och jag har även mött då en reaktion när jag inte orkade riktigt förklara så mycket. Jag sa bara, nej, han har ingen pappa. Mm. Och det barnet såg så ledsen ut och sa efter en stund så här, har vi dess pappa död? Och då insåg jag, nej, det duger inte att bara säga han har ingen pappa. Man måste hitta ett sätt att förklara det.
Det hade på ett sätt nästan varit lättare liksom när man faktiskt inte lever. Alltså det finns ju bara ett svar.
Ja, det blir lättare för dem att förstå i alla fall det. Mm. Men det finns lite råd från Socialstyrelsen, tror jag, hur man kan prata med sitt barn om det här på ett så här åldersmässigt sätt. Mm. I nuläget kan det vara mer att jag behövde hjälp på ett sjukhus. Jag fick, om man vill säga, bebisfrön eller spermier som en man har lämnat där. Men redan där kan det nästan bli lite överkurs, känner jag, i nuläget.
Med tanke på att det går mot normen, hur skulle du säga är, vad säger de som, du känner ju flera som är i samma situation som dig, hur är bemötandet från omgivningen generellt?
Ja, men jag skulle nog säga att det oftast är bra. Jag har, i alla fall de som har behövt säga någonting direkt till mig. Alltså, de har varit positiva. Folk är absolut mest nyfikna kring donatorn. Det är väl för att, jag kan förstå det, jag är också nyfiken. Men det är väl för att det är lite okänt. Så här. Jag får ofta frågan, vad vet du om donatorn?
Aha, okay.
Det skulle jag säga är den vanligaste frågan faktiskt. Mm. Ja, men jag möter oftast mest positiva reaktioner för att man är modig eller ja, men coolt. Eller en del just kanske ta upp just det där att ja, men det måste vara tufft eller kommer det bli tufft när jag var gravid. En liten reflektion är att oftast har det varit män som har sagt det. Vilket kanske inte är så konstigt för att deras roll finns ju inte riktigt där och då blir det mer jobb, tänker ju de. Men det är klart, i kommentarsfält på sociala medier, jag har varit med i några artiklar och då är det uppenbart att det finns såklart folk som inte tycker att det här är rätt överhuvudtaget. Men jag skulle säga att de flesta verkar möta rätt positiva reaktioner. Men nu bor jag också i Stockholm och de flesta jag umgås med som är självstående mammor bor också i Stockholm. Och det är ju vanligare här, även om man kollar till befolkningsmängd så verkar det ju vara som det ofta är med nya fenomen, om man ska kalla det här ett fenomen, så startar det oftast mer i storstäder. Men jag vet ju att det finns andra som har mött negativa reaktioner, även från så här släktingar och arbetskollegor och så.
Mm. Är det någon pusselbit i boken som vi inte har pratat om du vill nämna?
Jo, men jag skulle gärna vilja nämna den forskning som finns kring självstående mammor och deras barn. Men det är ju internationell forskning i nuläget. Och det behövs absolut mer innan man kan veta säkert hur mammor och barn mår. Men den forskning som finns visar ändå att barn i vår familjekonstellation mår bra och presterar lika bra i skolan som barn till heterosexuella par, är det som man har jämfört med då. Och att det, så hittills är det ju ingenting som tyder på att det skulle vara skadligt för barnen.
Nej.
Utan att de mår bra. Men som sagt, det behövs absolut mer forskning. Och mer forskning där man följer barnen högre upp i åldern också än vad man har gjort.
Jag tänkte på det när jag läste det. Någonstans kan man ju förstå också att det finns, om man tänker generellt så, heterosexuella par som grupp, så finns det också många som kanske får barn tidigt eller får barn ogenomtänkt av misstag. Och, alltså det finns många sådana där.
Mm.
För att det viktigaste är ju någonstans att det är genomtänkt, finns en bra grund att stå på.
Men just i den här forskningen så har de jämfört med par som har genomgått IVF. Och då har de ändå, då är det ju genomtänkt och de har behövt kämpa lite. Så att,
precis. Ja, men jag tänkte just att den biten av de här heterosexuella paren så barn själva, de som säger kanske får barn av misstag eller ogenomtänkt, de finns ju kanske inte representerade. Man skaffar inte barn så själv.
Nej,
så att
nej det gör man ju inte. Utan det är ju, ofta har man ju tänkt i flera år.
Ja, och det är ändå en ganska viktig faktor där. Med att då blir det en bra grund att stå på.
Mm, jo, det är ju, man har tänkt alldeles för mycket ibland.
Ja.
Som jag själv funderade. Så man har vänt och vridit på alla frågor. Men en sak till, om jag får säga en sak till, är ju som något som jag har börjat fundera på mer efter arbetet med boken eller under tiden. Det är ju det här med vikten av veta sitt ursprung. Som ju inte min son kommer att veta förrän han blir kanske 18 år. Och det kan ju hända att han vill veta det tidigare. Och där kan jag ju kanske tycka att det skulle finnas en möjlighet att få veta det lite tidigare än 18. Men jag har gjort intervjuer med 3 stycken som kommer till på det här viset, som är vuxna, och samtidigt så har jag ju då sett hur olika man kan tänka kring det här. När en har sökt upp donatorn och en har gjort ett DNA-test och hittat halvsyskon. En känner inget behov överhuvudtaget att veta vem donatorn är. Känner en tacksamhet för att han har hjälpt henne finnas vid livet, men inget behov av att ta reda på vem det är. Så att, och jag kan ju inte veta vad min son kommer att tänka.
Nej, det finns alla varianter.
Mm, precis, och forskning också som hittills har visat att det inte är så många som har sökt upp donatorn i nuläget. Men det är i alla fall något som jag funderar mycket mer på.
Förutom att läsa boken, vad har du någon rekommendation till de som lyssnar kring det här ämnet?
Ja, förutom att läsa, alltså är man en sån som funderar på det här, då tycker jag att man kan gå med i föreningen Femmis eller söka upp Facebookgrupper på nätet, typ mamma på egen hand och så. Och är man en annan person så att säga, så tänker jag att det är att ha lite mer kunskap om olika familjekonstellationer är väl alltid bra. Även om man är en kärnfamilj till exempel och har barn, så tänker jag ju att det är viktigt att man pratar med de barnen om olika familjer som finns. Och för de kommer ju möta personer som har kommit till på det här viset, och de kommer nog bli fler också.
Tack för att du var med.
Ja, tack så mycket.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.